Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej och varmt välkommen till Livshjulet med mig Anna Hegerstrand och avsnitt 214. Den här veckan bjuder jag på en återblick med Anna Bok. Och hon har ju synts i media mycket den senaste tiden med anledning av sin medverkan i Biggest Loser VIP som sänds på TV4 i höst. Att Anna har genomgått en stor förändring på utsidan råder det ingen tvekan om, men hon har också gjort en enorm resa på insidan. Och mer om detta ska du få höra alldeles strax. Anna medverkade första gången i avsnitt 104 för drygt 2 år sedan och vill du lyssna på det avsnittet så finns hela min katalog på Acast som ju distribuerar Livshjulet. Och klipper det gör Kim Birsén. Och mig når du på anna@hegerstrand.se eller om du kikar in på Livshjulets Facebook-sida. Nu Anna Boks Livshjul, varsågod. Då har vi pushat för din förra podd som du var med i och nu så är det dags för nästa.
Ja.
Ja. Och gång 2 i Livshjulet.
Helt fantastiskt, ja. Jag är jätteglad.
Ja, välkommen tack. Tillbaka.
Tack så jättemycket.
Det har gått 2,5 år sedan sist vi satt här.
Ja, det är helt overkligt faktiskt.
Mm.
Det känns inte som det.
Nej, men det har hänt väldigt mycket sedan dess.
Ja, herregud, ja verkligen.
Mm. Hur mår du då?
Jag mår, som ni hör så är jag ju rätt risig i stämbanden, i rösten. Så att ganska utarbetad är jag och lite förkyld. Men i övrigt så mår jag så här själsligt och framförallt psykiskt mycket, mycket bättre än vad jag gjorde för 2,5 år sedan. Mm-hmm. Då trodde jag ju att jag mådde rätt bra och var liksom ganska stabil och hade kommit långt i livet. Men ja, jag är verkligen av en helt annan uppfattning idag. För nej, jag mår mycket, mycket bättre. Mentalt framförallt.
Ja, och vad är den största skillnaden då mentalt på dig idag och sist när vi såg?
Den största skillnaden mentalt för mig är att jag inte längre oroar mig på samma sätt för saker och ting. Jag bryr mig verkligen inte om i grund och botten vad andra människor tycker om mig i första hand. Jag älskar andra människors feedback, vare sig den är av positiv karaktär eller lite mer negativ. För negativt behöver ju inte alltid vara just negativt. Det beror ju på hur man lägger fram kritiken. Den kan ju vara konstruktiv. Och jag hade nog väldigt, väldigt svårt för 2,5 år sedan att faktiskt ta till mig helt ärligt när folk kanske av välmening sa du kanske ska tänka på det här och det. Jag blev väldigt, väldigt lätt känslomässigt upprörd. Och det blir jag inte idag. Utan idag så har jag mycket lättare att se folk i ögonen och känner ett annat lugn än vad jag gjorde då. Så att det är fantastiskt hur mycket man kan utvecklas och förändras. Och den här förändringen har egentligen skett ganska nyligen. Så att det är ingenting som har tagit 2,5 år. Utan det gick jävligt fort när jag väl bestämde mig för att det gäller inte att bara vara ärlig mot andra människor. För det har jag alltid varit. Jag har alltid hävdat att jag är en väldigt ärlig person. Men man måste vara ärlig mot sig själv också.
Vad var det du ljög för dig själv om då?
Nej, inte nödvändigtvis ljög för mig själv. Men jag värderade saker och ting. Jag lindade gärna in sanningen i lite vita sanningar. Jag är inte en person som ljuger, men man kanske lindar in saker och ting för att det gör alldeles för ont att säga som det är, helt enkelt. Och ärligheten är någonting som jag alltid har värnat väldigt, väldigt mycket om. Men det är just det här att vara ärlig om sig själv, inför sig själv. Det är nog väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att om de flesta börjar sätta sig ner och ta några minuter och tänka på vad jag säger nu, så är det faktiskt inte så jäkla lätt. Det är väldigt lätt att vara ärlig mot andra och vara objektiv mot andra och se saker och ting utifrån. Men att rannsaka sig själv, det är inte alltid lika lätt. Man tror att man är bra på det, men jag var värdelös på det, förstår jag idag. Så jag har bestämt mig för att ska man äta en apelsin, så vill inte jag äta det här bäska vita lagret som är på mina apelsiner. Utan jag vill ha liksom den gula, orangea, härliga apelsinen och äta det som är det godaste.
The juicy stuff.
Ja, the juicy stuff. Och då är det bara peel, peel, peel. Det är bara skala av, skala av.
Och vad var det som gjorde att du kom till den här punkten att du började skala bort det här bäska då?
Nej, men det var ju när jag tackade ja till att vara med i Biggest Loser. Och det kan ju låta jättefånigt. Ska det vara så big deal? Och det kan väl inte vara så jävla mycket att banta i tv och få betalt för det och få allting serverat och jidri ja. Mm. Men har man inte varit med om det själv, så är det väldigt lätt att sitta och säga så. Jag känner ju folk som har varit med i Biggest Loser. Jag känner folk som jobbar med Biggest Loser. Och jag visste att det där är ingen promenad i parken. Och ska man göra en sån grej, då måste man ha ett helt annat mindset. Alltså din mentala inställning måste förändras. Det är ingenting som vardagsmotion. Det är ingenting som att gå och träna 3 dagar i veckan. Det är ingenting som att träna 5 dagar i veckan. Det är träning 7 dagar i veckan. Från morgon tills att du går och lägger dig. Och sen ska man den här lilla detaljen med att liksom göra ett tv-program. Och komma överens med 6 andra egotrippade me, myself and I-personer. och jag är ju den största av dem alla. Så att det liksom, jag har ju nog att leva med mig själv varje dag. Så att det, jag kan säga, det här med sömnen, det var ju inte ens på 10:e plats. Det kom ju typ på 15:e plats eller något sånt där. Så att vara med i Biggest Loser var väldigt, väldigt tufft. Men och jag var jävligt rädd, ska jag tillägga.
För vad då?
Jag var rädd för att misslyckas. Jag var rädd för att jag inte skulle kunna få några resultat. Jag har ju kämpat med min ämnesomsättning och förbränningen och sådär. Och har ju haft väldigt kraftiga hormonella besvär och rubbningar och sådär. Och har fått diagnoser och hej och hå. Och lyssnat väldigt mycket på läkare och sköterskor och kvinnospecialister och hej och hå. Och så blir man liksom matad med att nej, men det här får du leva med och det här går inte att göra någonting åt. Och då tror man ju på det.
Att leva med övervikten.
Att leva med övervikten på grund av den här hormonsjukdomen som jag då har. PCOS, polycystiska ovariesyndromet. Och att de som är experter har menat på att det enda som hjälper det är om du tar hormonsprutor eller käkar en massa mediciner. Och jag började då äta en diabetesmedicin i väldigt, väldigt låg dos som skulle hjälpa ämnesomsättningen. Jag har aldrig haft diabetes, men den här medicinen heter metformin. Och den skulle då vara bra för PCOS. Men jag märkte ganska snabbt att den inte gjorde någon skillnad. Så efter en 4 månader så slutade jag med den. Och bestämde mig för att nej, men jag måste försöka träna och äta rätt. Och jag vill inte äta mediciner. Och under ett par år så var jag ju väldigt framgångsrik med min viktresa. Jag gjorde en gastric bypass 2008. Mm. Och fick en liten skjuts i ryggen där. Jag gick ner 11-12 kilo. Och sen stötte jag på patrull 2009. När jag då drabbades av 2 livshotande tarmvred väldigt kort in på varandra. Och blev väldigt sängliggandes och fick hårda restriktioner om att absolut inte åka på några fler såna här bootcamps och träna för hårt. För min kropp klarar inte det efter de då 14 bukväggsbrocken och 3 kejsarsnitten som jag då redan hade gått igenom. Mm. Så jag har ju idag alltså gått igenom 17 bukoperationer. Det är ganska många trauman att gå in och snitta i din mage så många gånger.
Vad har du några men från det?
Ja, alltså jag är ju total känselbortfall i hela magen och min magmuskulatur har slitits isär. Mm. Så att jag har ingen stabilitet mitt på magen, utan musklerna sitter liksom lite vid sidan om, så att när jag reser mig rakt upp så är det väldigt svårt för mig, för att tarmpaketet liksom pressas ut emellan musklerna. Man kan ju gå in och sy ihop magmuskulaturen.
Det är jag har en kompis som har gjort.
Ja, det är jättevanligt hos kvinnor, framförallt kvinnor som har fött barn, men också kvinnor som tränar väldigt mycket, att musklerna kan gå isär. Och det har de velat göra på mig redan nu, men jag fattade faktiskt ett beslut i och med att jag har en konstgjord bukvägg. Mm-hmm. Jag har ju haft då alltså 14 bukväggsbrock. Så till slut var min liksom bukvägg så söndertrasad, så det gick liksom inte att laga den och mer. Då fick man lägga in ett nät som alltså blir en ny bukvägg. Det har ju lett till att jag är väldigt hård i magen. Den är väldigt, väldigt stum. Och jag har ju lidit av en enorm bukfetma. Alltså jag har ju gått omkring och sett gravid ut. Jag har ju sett ut som att jag väntar trillingar liksom. Så är det ju när man tittar på gamla bilder. Så är det ju helt ibland fast såhär, gud var jag gravid där då? Eller var det där före eller efter? Och har man sån allvarlig bukfetma som jag hade, då ska man komma ihåg att jag är bara 154 centimeter kort. Mm. Man kan inte säga att det är långt. Jag hade ett midjemått på 146 centimeter. Då förstår du att jag var i princip lika vid som jag var hög. Ja. Och jag har ju ett jättefint nickname bland nättrollen. De kallar mig för Tunnan.
Vad trevligt.
Ja. Det är fint.
Vad kul att gå in och läsa det.
Jag brukar ju inte gå in och läsa saker om mig själv. Men det finns ju alltid snälla fåglar som kvittrar. Och jag älskar fåglar som kvittrar. Men sånt där är ju, det är sånt kvitter som man helst inte vill höra. Och man har fått mycket anonyma brev. Jag fick faktiskt ett anonymt brev där jag blev kallad för Tunnan så sent som bara 2 veckor innan jag åkte till Biggest Loser. För att då hade jag berättat om att jag under då 2012, 2013 och 2014, när jag gjorde körslaget där 2013, så var ju jag jättefin i kroppen och verkligen käkade jättebra och regelbundet, lite och ofta framför allt. Och också motionerade. Tränade inte så speciellt mycket. För mig är det skillnad på att träna och att motionera. Jag kan förklara senare lite vad jag menar. Men under de här 3,5 åren så lyckades jag faktiskt gå ner 60, nästan 62 kilo. Och 2015 så mådde jag otroligt bra. Och det var ju då när jag var här.
Vi sågs i april 2015.
Exakt. Mm. Och kände mig liksom jättevacker, kvinnlig, stark, var på rätt väg. Det hade ju hänt mycket. Jag hade haft många privata uppbrott och yrkesrelationer som avslutades. Och jag blev blåst på pengar. Och, jag menar, det hände ju massor med grejer. Mm. Tråkiga saker.
Och jag kan ju säga till lyssnarna att gå in och lyssna på det avsnittet. Vi klipper ju in lite gamla sekvenser från det. Men gå in och lyssna på avsnittet. För där får man verkligen en helhetsbild över ditt liv.
Ja, verkligen.
Jag blev nästan så här när jag själv lyssnade på det. Att oj, här fick vi med mycket.
Ja, och helt matt liksom. Mm, helt sjuk, jag vet. Mm. Och då fick jag just sedermera då samma år där veta att jag skulle vara med i Melodifestivalen och få fira mitt 30-årsjubileum med ABC. Sedan mitt genombrott med ABC då. Mm. I Melodifestivalen 2016. Och jag laddade för det naturligtvis hela liksom augusti, september, oktober, november, december, januari. Och sen i februari så bara kör man. Mm. Och så åker jag på den här käftsmällen att mitt bidrag blir diskvalificerat. Och än en gång så bara försvann folk ur mitt liv.
Folk som är vänner eller?
Nej, inte så mycket vänner utan mer yrkesrelationer. Skivbolaget liksom så här, ja okej, drog sig ur och management börjar liksom vrida på sig och det blir liksom obekvämt och låtskrivarna ville inte riktigt ta sitt ansvar. Den enda som egentligen var där och tröstade och stöttade mig under tiden nere i Göteborg, det var ju Camilla Läckberg
som, just det, hon var en av
som skrev, ja, hon skrev texten.
Så var det.
Så hon var textförfattarinna till den svenska texten. Och hon och en säkerhetsansvarig på SVT och Melodifestivalen. Ja, det var, och en sjukvårdare som heter Joakim. Det var de tre personerna, utöver min familj då naturligtvis, som fanns där bakom mig och hjälpte mig de där två mardrömsdygnen. Och jag tror inte att, alltså, att bli diskad ur Melodifestivalen var ju inte liksom en katastrof. Det är inte det att jag inte överlevde det, men det är också sättet det gjordes på, hur man hanterar och hur man bemötte mig och vad som lovades och vad som uttalades och vad som sedan blev en faktisk verklighet.
Vad var det som lovades?
Nej, men alltså det lovades ju att nej, men det här är det mest fruktansvärda vi har behövt göra. Du kommer få revansch, du kommer få en ny chans. Det här vi måste titta på. Vi måste leta fram en bra låt så att du kan få vara med nästa år. Men vi vill självklart att du ska framföra din fantastiska låt och fira ditt 30-årsjubileum. Och jag sa ju blankt nej till det först. Liksom. Jag tyckte, what's the point? Liksom. Men jo, men snälla gör det, och vi har repat och du har jobbat så hårt för det här och det viktiga är ju inte tävlingen. Och då sa jag nej, naturligtvis inte. Självklart inte, och jag är en väldigt resonabel person så jag tar ju ofta mitt förnuft till fånga väldigt, väldigt fort och ändrar mig ganska snabbt liksom från det negativa till det positiva. Och däremot funkar jag inte på likadant sätt när jag är positiv. Då blir jag väldigt sällan negativ. Mm. Men är det negativt så är jag väldigt bra på att vända det snabbt till någonting positivt. Vilket jag också gjorde. Och jag litade väldigt mycket på ett par personer på SVT. Och när de då säger till mig att nej, men vi ska träffas hemma i Stockholm. Vi tar möten. Vi sätter oss ner, lyssnar på låtar. Titta på eventuella samarbetspartners. Det var ju inte frågan om att jag skulle få någon gräddfil och bara liksom få en plats så här. Det var det ju inte prat om.
Det är ganska många vad jag förstått som de hjälper med låtar.
Men, och ja, men snälla kära du, Måns Zelmerlöws Hero var ju inte ens färdigskriven. När, de hade bara en titel när han hoppade in och Benjamin var liksom. Nu vet ju jag kanske att Benjamin ändå har varit på tapeten väldigt, väldigt länge, men plocka in honom typ dagen innan presskonferensen. Och Loreen och jag menar, det finns ju många. Ja. Det finns ju många, många. Och Lena Philipsson och jag menar, Carola och hur många som helst. Och jag begär inte någon gräddfil. Absolut inte. Men nog fan tycker jag att jag, eftersom det var faktiskt SVT som gav mig låten. Så jag skickade ju in...
SVT gav dig låten som blev diskvalificerad.
Ja, jag skickade in en annan låt som var skriven helt för mig. Alltså enbart för mig. Och jag vill inte säga vad den heter eller något sånt där. För att vi kanske tar den igen men med en annan titel.
Ja, det är min fråga nu. Efter det här som hände, är du sugen på att ställa upp igen?
Absolut, jag skulle tycka det var jättekul. Men jag är inte desperat på det.
Nej.
Det är många som, kanske inte många, men några. Så här, varför är du så desperat på Mello? Och jag är inte desperat på någonting annat än att leva mitt liv. Och leva mitt liv så som jag vill leva det. Och göra det som jag tycker är roligt och inspirerande. Och där jag tror att jag har någonting att ge.
Men du sa det att efter 2016 där, förra året, så var det människor som svek dig igen.
Ja.
Är det no hard feelings nu med SVT eller vad alltså, står ni idag?
Ja, för mig är det inga hard feelings, absolut inte. Även om det finns en, eller kanske fanns mer tidigare under hösten och vintern 2016. Mm. När jag märkte att det var ingen som tog av de här ansvariga som tog kontakt med mig och inte ens liksom inledde en diskussion eller ett samtal. Då var jag ju naturligtvis jättebesviken och det står jag för till 100%. Men nej, jag har inga dåliga mejlkonversationer eller sms eller samtal. Och jag är inte en långsint person. Utan jag är en sån här som tror på att älska och förlåta och gå vidare. Glömma är ju väldigt svårt. Men man får ju ha fokus på att så här, lägga saker bakom sig. Det är ungefär som när du kör bil. Då har du ju fokus framåt. Kollar i backspegeln lite då och då. Sidospeglarna. Och så vrider du över döda vinkeln och kollar över axeln. För om någon bil ligger där. Så att det är liksom, jag har fullt fokus framåt och jag har inga hang-ups på någon. Jag anser inte att jag är osams med någon. Det finns lite divor här i världen, jag är också en diva. Men jag är en ödmjuk diva. Och jag är en sån diva som klarar av att även om du och jag har stångats huvud med varandra så klarar jag av att träffa dig i en tv-studio eller på en fotografering eller på en galapremiär. Eller en pris, award, whatever. Och kan ändå samtala, uppföra mig fint och värdigt och vänligt. Oavsett om jag skulle tycka att du var den största jävla idioten som går ett par skor. Och jag vet att du skulle känna detsamma om mig. För att man måste kunna vara vuxen. Så nej, det finns inget ont blod från min sida. Och om det är någon som har blivit förnärmad av att jag har varit ärlig av att jag har uttryckt en viss typ av besvikelse. So be it. Då tycker jag att den personen ska jobba lite med sig själv. För är man så känslig och hakar upp sig på sådana små petitesser så måste man jobba med sig själv. Mm. Och får jag vara med någon gång i framtiden så skulle jag tycka det var jävligt kul. Och då är jag inne for the kill. Då ska jag representera Sverige i Eurovision. Ingenting annat. Det är den inställningen jag har när jag går in i en tävling. Och har man haft den inställningen och gjort sitt bästa så är det allt man kan göra. Sen var man landar i slutändan, det vet man ju aldrig liksom.
Nej.
Bara man är villig att göra ett bra jobb och hela tiden utvecklas och inser att men jag är aldrig färdiglärd. Jag kommer ju alltid kunna bli bättre. Fan vad tråkigt om man skulle känna att I'm done. Jag har ingenting mer att lära mig. Jag har inga mer pengar att tjäna. Eller jag har ingenting mer att bygga på. Så ser inte jag på livet liksom. Så det som hände 2016 var ju väldigt hårt på många sätt och vis. Och framför allt var det hårt för att det tog så hårt på mitt psyke privat. inte så mycket jobbmässigt, för jag fortsatte att jobba och har alltid haft jobb och sådär. Men jag blev väldigt elak emot mig själv. Väldigt fördömande, och hur kunde du vara så jävla dum och naiv och korkad, och här, nu litar du på folk igen, och du och din stora käft och bla, alltså det, så elak. Om någon tror att de kan vara elak emot mig, så är det ingenting i jämförelse med vad jag har kunnat vara mot mig själv. Men det är det slut med. Det är det finito med nu. Från och med nu ser det så här. Alltså på riktigt, jag vaknar med ett leende på läpparna. Fast jag ibland går i sömnen och knappt ser när jag sätter på mig träningsskorna. Och jag satte på mig hörlurarna bak och fram häromdagen. Och iPodden hade jag vänt upp och ner. Och halsduken var bak och fram. Och, ja, men det var ingenting som var rätt, märkte jag när jag kom hem. Men det var liksom. Men jag känner mig glad. Och jag gråter inte. Jag är fortfarande väldigt känslosam och inkännande. Men jag bryter inte ihop och gråter inte lika lätt längre. Jag blev ju robbad liksom på min mobil och mitt kort och hej och hå. Och jag bara urbota förbannad liksom i en halvtimme. Mm. Och på riktigt så här. Fan att man inte kan hålla fingrarna i styr. Och bara, men sen var det liksom bara. Fan, det är bara en mobil. Och jag har inte haft den på 5 veckor. Och nu hade jag den bara i 20 timmar. Jag kanske inte skulle ha den här jävla mobilen. Det var liksom ett sign att så här, du vet, you will survive. And I did. Men nu har jag en ny iPhone 7.
Ja.
Rosé.
I love it. Den är väldigt Anna Bokig.
Ja, visst är den.
Och vi kan ju beskriva för lyssnarna att Anna Bokig är ju lite så här rosa.
Marmor. Ja, och lite guld.
Guld.
Och blankt. Och extra glas är det här, ser du. Så om jag tappar den här jäveln nu så kommer den här att spricka.
Ja, så nu hoppas vi att folk kan skilja på mitt och ditt.
Ja, precis. Det hoppas jag. Jag kommer ha den nära mina bröst hela tiden.
Mm, för det är ingen som vill ta mig nu.
Jo då, men det är bara min man som kommer åt.
Som får.
Ja, det var min man som kommer åt. Alla andra åker på en rak höger. Nej, inte Jonas Hallberg, för han får alltid ta mig på brösten.
Ja, det är så.
Och Ricky Martin när han kommer till Sverige. Så, bara så att ni vet allihopa.
Ja, jag tror att det är större chans att Jonas Hallberg och Ricky Martin tar på varandra.
Fast Ricky Martin har ju kysst mig, vet du. Och han har faktiskt touchat mitt ena bröst.
Varför kysste Ricky Martin dig?
Ja, varför inte? För att jag är så jävla vacker såklart.
Såklart.
Nej, men jag var bara av en händelse på Åhléns. Det här är jättekul. Och bara ser massor med vackra flickor i alla åldrar. Och jag bara, oh my god, var kommer alla de här vackra flickorna och kvinnorna ifrån? Så jag bara, vad är det som händer? De bara, Ricky Martin här, säger ett gäng fantastiskt söta arabiska tjejer. De var liksom, du vet, från Libanon och bara så här långt svart tjockt hår hade de allihopa. Mm. Och jag bara, skojar ni? De bara, nej, har ni stått i kö länge? De bara, vi var här när det öppnade. Och bara, han kommer när som helst. Och då sa jag, får jag stå här med er, säger jag. De bara, ja, självklart. Så jag kom längst fram i kön. Och så får jag träffa Ricky Martin. Och när jag ser honom så börjar jag bara snacka spanska med honom. Hola Ricky, bienvenido a Stockholm. ¿Qué tal, guapo? Och han blev så jävla glad när jag pratade spanska med honom. Så han ställer sig upp och han bara, ¿Es una mujer española? Och så bara tog han tag i mig och bara, muah! Mitt på munnen.
Oj.
Han kysste mig. Mitt på Roberto var svartsjuk i 1 år, tror jag. Han var skitsur.
Han var sur ända tills Ricky Martin kom ut som gay.
Ja, ända tills han kom ut som gay. Men jag sa ju redan då, han gillar ju inte tjejer, fattar du väl?
Nej,
nej, men det är lite kul. Det är lite kuriosa.
Ja, men verkligen.
Nej, men det är skojigt. Men hörru, ska vi knyta ihop säcken? Jag känner ju, jag spretar ju alltid åt höger och
vänster. Vi kan ju säga till lyssnarna också att du gick och lade dig 2:15 i natt. Och gick upp 4:30 i morse.
Ja. För att hinna med och gå ut och gå innan jag duscha, tvätta håret, locka håret, la en bas makeup, packa en hel jävla resväska med kläder och skor, ångstrykjärn, locktång, plattång, hårspray, underkläder, underklänningar. ja, BH, trosor, allting för den här fotograferingen.
Jag får nästan dåligt samvete. Det är ju en omslagsfotografering för Expressen söndag som jag ju jobbar för.
Exakt. Ja, ja, det ska vi göra. Det ska bli jättekul. Varför får du dåligt samvete?
För att du har varit uppe sedan halv...
Nej,
du sovit 2,5 timmar i morse.
Nej, men det är väl inte ditt fel, kära du. Det är ju bara, det är ju bara clownen Mannes fel, höll jag på att säga. Vi skyller allt på clownen Manne. Det gjorde man på 70-talet. Nej, men det är ju mitt eget. Men alltså, jag mår ändå bra. Jag ser ju att jag har lite påsar under ögonen, men...
Det finns inget som vi inte kan retuschera.
Ja, nej men precis. Eller så bara...
Men om vi går tillbaka till Biggest Loser.
Ja, men precis.
Hur länge har du varit hemma?
Nu har jag varit hemma i nästan en månad. Det blir en månad imorgon.
Och när vi spelar in det här så är det
27 juni. Ja, 27 juni är det.
Ja.
Ja, så 28 va? Ja, 27 juni är det.
27 juni. Ja. Du har varit hemma en månad. Och du var alltså, du är än så länge, när vi sitter här, det enda namnet som har kommunicerat, eller?
Ja, nu såg jag faktiskt, jag har faktiskt sett på 4 olika ställen, bland annat i Expressen, att de har gått ut och bekräftat att Runar Sögaard är med också.
Ja, det är
så nu tar jag det på mig, så får de väl slakta mig då, men det står faktiskt där att Runar är med. Och
du pratas det, även om Jonas det, Hallberg.
Och Jonas Hallberg pratas det också om. Ja. Mm, ja. Okej, vad spännande.
Och du sa det att den här förändringen, att du inte bryr dig om så mycket vad andra tycker längre och sådär, det gick väldigt fort. Ja. Och det var när du bestämde dig för att tacka ja till Biggest Loser.
Ja.
Vad var det i Biggest Loser? Har ni fått hjälp även med den mentala biten där och inte bara fysiska?
Nej, framförallt så var det så här att innan jag tackade ja till Biggest Loser så fick jag ju prata väldigt mycket då med Micke Holsten, som då är en utav de två ordinarie tränarna i ordinarie Biggest Loser, alltså Biggest Loser Sverige.
Mm.
Då alla icke offentliga människor kan få söka till programmet och vara med. Och mitt enda dilemma var att jag ville veta och jag ville förstå att jag skulle ha en rimlig och ärlig chans att rent procentuellt kunna gå ner i vikt som vilken annan människa som helst. I och med att jag har blivit matad med att har man PCOS så kommer det att vara så här resten av livet. Och det går inte. Och det är ditten och datten och blutten och blätten.
Får jag bara fråga, för jag har en kompis som har samma sjukdom.
Ja.
Och hon är inte alls överviktig.
Nej. Nej, det kan gå åt båda hållen nämligen.
Okay.
Victoria Beckham har, Susan Sarandon har PCOS.
Mm-hmm.
Men de kan få en överproduktion istället. Så att de har en ämnesomsättning som är att de kan inte ens titta på chips. Och så går de upp i vikt. Förstår du? De går inte upp i vikt.
Aha.
De kan äta hur mycket som helst. Det spelar liksom ingen roll. De kan dricka grädde. Så att PCOS kan slå åt båda hållen.
Okay.
Du kan antingen bli väldigt, väldigt, väldigt smal.
Mm.
Eller du kan också bli väldigt, väldigt tjock.
Mm.
Och då kan du också få ökad behåring i ansiktet. Och det är någonting som jag fortfarande lider av. Jag har till exempel, nu ser inte du det, för nu har jag vaxat här. Men jag har ett litet område. Så om låter jag det vara, då växer det alltså 6-7 långa strån här.
Mm.
Och jag har även som på ena sidan, min vänstra sida, ungefär lite som mustasch.
Mm.
Och det hade jag aldrig innan till exempel. Jag jättehumörsvängningar. Sov väldigt, väldigt dåligt. Många olika symptom och jag typ hade allt. Naturligtvis.
Men då sa de här läkarna då när du skulle vara med att men du har en rimlig chans. Mm. Var det därför du tackade jag?
Ja, framförallt Micke sa till mig faktiskt. Dels pratade jag med Stefan Brandt som då är våran läkare.
Mm.
Och Stefan sa så här till mig och även Micke. Att, för de har ju träffat både män och kvinnor som lider av allt möjligt. Och haft förruttnade knän och liksom en av killarna som vann Biggest Loser för något år sedan, han kunde inte träna på hela första månaden. Alltså han gjorde allting sittandes på en stol. Han kunde typ bara röra armarna och fick liksom jobba med överkroppen. Men det var han som vann hela skiten till slut. Och jag fick ju inte veta vilka de andra deltagarna var. Det är verkligen på riktigt. Jag visste ingenting förrän man kom upp i, liksom på Slottsbacken. Och det kan nog ha varit det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Att sitta i den där tjusiga bilen och åka upp för den där slottsallén och bara se alla bilarna framför. Och så ser man att det är något typ av tält framför det här slottet. Och man bara... Och så är det GoPro-kameror i hela bilen och man bara... Vem är det? Är det Runar? Nej, det är inte Runar. Och så bara... Nej, men du vet, det var helt sjukt. TV-tittarna kommer skratta och de kommer bara förundras över bara den biten, kan jag säga. Och det jag var stenhård med, det sa... Jag skiter egentligen vilka de andra är. Jag vill bara veta... Om jag har en ärlig chans. För jag vill anstränga mig. Jag vill göra jobbet. Jag vill göra en förändring. Men jag vill inte göra det förgäves. Jag vill, fattar ni vad jag säger? Jag vill att ni garanterar mig att det kommer att ge resultat. Mm. Och du förstår ju vilken sjuk fråga det är. Ja. Den är ju helt absurd. Och deras tålamod med mig har ju varit fantastiskt. För första gången de ringde mig om ett typ Biggest Loser, då sa jag ju till dem att de skulle dra åt helvete. Pang på med luren. Sen ringde de en gång till och så ringde de en gång till och så ringde de en gång till. Sen hörde jag ingenting på jättelänge. Och sen var det själva liksom producer himself som ringde. Och jag vet att han ringer inte om det inte är viktigt. Och det första han var typ liksom var, hej Anna, det är Per Johansson. Lägg inte på! Det var liksom, lägg inte på! Och sen så fick de i alla fall upp mig på ett personligt möte. Men jag var inte trevlig då, kan jag säga. Jag skäms jättemycket nu när jag tänker tillbaka på...
Var du trevlig för att du tyckte att det var eller för att du
kände dig kränkt? Jag kände mig kränkt. Jag tyckte ju liksom att under 2012, 13, 14 och liksom nästan halva 2012 där. Mm. Och så 13, 14, 15 hade jag ju varit så jävla duktig och gått ner 60 kilo. Va?
Mm.
Så jag var ju väldigt förnärmad och tyckte liksom... Tycker ni fortfarande att jag är så jävla fet så att jag ska vara med i Biggest Loser liksom? För då var jag ju nere på 70 kilo när jag vägde som minst. Från 130.
Mm.
Så det är klart att tittar man på många av mina Instagram-bilder så ser ju jag helt fantastisk ut. Alltså jag är jättesöt. Jag är superstolt och jättenöjd med mig själv där jag var. Men anledningen till, ja men varför gjorde du då det här? Jo, för att efter Melodifestivalen 2016 så slutade jag äta igen. Och gick tillbaka till det här dåliga beteendet där jag liksom käkade typ en gång om dagen. Och vad åt jag? Jo, lite så här fisk, någon grönsak. Sen käkade jag salta pinnar.
Mm.
Och någon pigelin. Och så drack jag iste med persikosmak varje dag. Och även om isten... inte innehåller så mycket socker som Coca-Cola gör till exempel. Så är det fortfarande socker och det är en sån jävla dum ursäkt att säga det innehåller inte lika mycket socker som Coca-Cola.
Nej.
Det innehåller socker, punkt. Is it a good choice? No.
Nej.
Alltså så.
Så du gick upp massa i vikt då? Och så kände
ja,
du...
och då kände ju jag att jag började gå upp i vikt igen. Och då gjorde jag ett litet inlägg lite här och var på min Instagram. Eftersom jag liksom älskar Instagram. Det är min nummer ett, social media. Men jag ska börja Snapchata nu också. Oj. Jävlar den amma. Snapchat, Snapchat, Snapchat. Ching, 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 ching. Jag ska bli Snapchat-mästarinna. Jag ska också vinna på... Sen ska jag bli YouTuber. Och så ska jag också vinna pris på YouTube-galan. Och så ska jag starta en podd. Och så ska jag skriva kokböcker och en träningsbok. Träningens ABC. Det finns en jävla massa ambitioner. Mm. Massor med planer.
Och vi ska prata om det, men jag vill
men nu ska vi krida upp det här. Fort som fan, jag är så dålig på det. Men, och då var det så här att jag skrev då ett inlägg om att nu känner jag att nu börjar jag gå upp i vikt igen.
Mm.
Och jag vågade inte ställa mig på en våg. Jag ville inte ställa mig på en våg. Men jag kände nog ändå lite vad det handlade om. Och jag tänker inte säga vad jag vägde och inte vägde. För då pajar ju för tv-tittarna. Det blir inget roligt. Nej. Och er som sitter och lyssnar nu. Men jag kan ju säga så här att det här hatbrevet som jag fick innan jag åkte iväg på Biggest Loser. Jag vill tacka den personen och jag hoppas att den personen lyssnar på det här. Eller om det är någon som vet med sig att det är din polare som skrev det där brevet till Anna Bok. Om ni har suttit och skrattat åt det och tyckt att det var roligt. Så hälsa och tacka. Det var bensinen som tog mig till Pajala fram och tillbaka. Utan problem. Och det var exakt den sparken i baken som jag behövde. Det var väldigt hårt och väldigt elakt. Men det var också det som gjorde att jag visste att jag hade fattat rätt beslut för mig själv.
Får du mycket näthat?
Nej, jag tycker ju inte att jag får mycket. Men det finns. Absolut.
Och idag så förhåller du dig till det på ett annat sätt?
Oh ja. Jättestor skillnad. Och jag kan säga att jag kommer inte att ignorera och liksom bara borsta bort det som om det inte vore någonting. Jag kommer fortsätta, och är det någonting som jag känner har gått över gränsen, då kommer jag polisanmäla. Jag kommer gå vidare. Jag kommer att sätta gränser. Och jag kommer inte acceptera att man kränker mig, att man kränker min familj och att man kränker människor överhuvudtaget. Men jag blir inte ledsen längre. Jag har fått en helt annan självkännedom. Jag har fått en genuin god självkänsla och ett fantastiskt självförtroende som jag känner att jag kan applicera på mina barn på ett helt nytt sätt. Jag kan applicera det på mina vänner och människor jag möter. Och jag är ännu mindre dömande, ännu mer förstående. Och de som hatar har ju någon typ av
fascination.
Fascination. Jag har lite problem med mina nya tänder. Jag ska slipa dem lite grann på insidan. Fascination. Så, nu kunde jag säga det. Och jag tror inte att det bara är hat, utan jag tror att egentligen så de där som sitter och har en massa åsikter, de måste ju någonstans tycka om personen i fråga. För att jag kan ju säga att människor jag inte tycker om tittar jag ju inte ens på. Alltså, förstår du? Mm. Men är det någon som ändå så här kittlar mig och är lite så som Beyoncé, hon kittlar mig. Och jag hatar inte henne någonstans, skulle aldrig skriva något elakt eller någonting. Men hon kittlar ju mig. Jag blir så här, oh my god, hur lever hon och vad gör hon, och jag vill se och jag vill veta. Därför följer jag Beyoncé på Instagram. Mm. Jag följer Celine Dion. Alltså jag har ju mina så. Men är det någon jag inte tycker om? Någon som är bara tråkig och alltså så. Nu höll jag faktiskt på att vara dum. Men jag har blivit mycket bättre på att inte vara dum heller själv. Utan att liksom mer säga, okej, okay, är det här din uppfattning om mig, då kan jag inte ändra på det. Men jag håller inte med dig. Och jag kan säga, du har fel. Mm. Och sen och kan ju inte, jag kan ju sitta här och säga vad som helst till dig, men jag kan ju inte säga till dig att du måste tro mig och att du måste ta till dig av att jag säger, gud Anna, vad vacker du är, och du är en av få människor som är så vacker helt naturlig. Jag menar, om du känner att jag inte är ärlig när jag säger det, då ligger ju det hos dig. Så länge jag vet med mig att jag är ärlig mot dig, så det är ju det enda du kan styra över. Det är ju dig själv. Sen är det ju upp till den som om du vill ta emot det eller inte, eller tro på mig. Så man kan liksom aldrig hålla på att övertyga andra människor. Det tar för mycket tid och energi. Och mycket sånt var det på slottet. Det var mycket drama och ofrivillig drama och även sånt som jag också var med och kanske skapade själv. Så vi får se.
Spännande.
Det händer mycket.
Och sen du kom hem så har, ja, men du nämnde ju dels att du har fixat dina tänder.
Jajamensan. Det här hade jag ju påbörjat redan innan jag åkte till Biggest. Men, men det var ingen som märkte, för att då hade jag inte gjort någon skillnad vad det gäller nyansen på tänderna. Men jag hade ändrat formen på dem, och det är ganska kul, för jag har ju tagit bilder hela tiden. För varje nytt ingrepp jag har gjort, för varje gång jag har varit hos tandläkaren, så finns ju en hel bildserie så här, som bevisar att, men det var ingen som sa någonting samma dag, den sista bilden jag la upp på, innan jag åkte in på Biggest Loser, när jag satt i den där kön upp till slottet. Då var det ingen som skrev någonting, åh vad stora dina tänder är, de är exakt lika stora som de här. Det är bara att nu är de ju extremt vita. Det går ju inte att få vitare. Det här är det absolut vitaste. Alltså vitt, inte blåvitt. Du kan få blåvita tänder, men det är inte snyggt. De här är kritvita.
Och så har du gjort dina ögonbryn också.
Ja, de gjorde jag också innan jag åkte till Biggest Loser.
Det är helrenovering på gång.
Ja, det är det verkligen. Men jag tror att anledningen till att man... Nummer ett nu då, nu är ju tänderna vitare, så det syns ju. Och nu är jag också, jag är ju färdig nu i liksom nederkäken också. Det som ska göras är att tänderna ska tunnas ut lite grann på baksidan. Jag ska slipa framtänderna lite grann. Och jag ska slipa tänderna i nederkäken. Men jag kommer inte göra det förrän efter semestern. För jag vill... inte förhasta mig. Det är en kostsam process och den tar tid och det gör ont.
Ja, det gör det.
Det är liksom ingenting du gör på en kvart. Och jag har rekord. Det är att jag gjorde 16 tänder på en och samma dag. Jag slipar alltså ner 16 tänder på en och samma dag. Då är man... jag gapade nonstop i 7 timmar. Och det är en tuff procedur, så att... och den har ändå gått ganska snabbt för mig nu, i och med att jag har velat bli färdig nu till sommaren. Men det är någonting som jag har planerat i 5 år. Så det är inget lättvindigt beslut.
Hur kommer det sig att det blev just nu då?
Jo, men det var ju tajmingen. Och grejen var den att jag hittade ju min och familjens nya tandläkare redan för 2 år sedan. Men jag kontaktade henne först i januari i år. Och... då sa jag till henne, kan vi påbörja den här processen nu, omgående? Och då hade jag sån tur att det gick bra. Och då påbörjade jag. Och det var ju alltså innan jag fick den här slutgiltiga förfrågan då. Ifrån producenten himself. Om att vara med i Biggest Loser. Så jag hade inte ens tackat ja till Biggest Loser då. När jag bestämde mig för att göra tänderna. Så att tänderna och ögonbrynen... hade ni fått se i alla fall. Och som sagt, för jag var ju med på Let's Dance fredagen innan jag åkte. Det var ju bara 4 dagar innan jag åkte till Biggest Loser. Och då hade jag gjort mina ögonbryn. Ellen Bergström flög på mig direkt och bara, gud vad har du gjort dina bryn? Och sådär. Så att det finns ju folk som vet om att jag gjorde det. Men jag tror att anledningen till att man märker det nu, det är ju för att jag har gått ner i vikt. Och då blir ju, alltså... saker och ting träder ju fram på ett annat sätt. Det ögonen poppar, kindbenen syns, hakpartiet. Och när man är glad och det kommer inifrån, så glittrar ögonen på ett annat sätt. Och så kommer ögonbrynen liksom per automatik fram också på ett annat sätt. Och sådär. Så att det är inte att jag har gått och fått någon hybris och... att jag har spårat och att en del har ju varit så här, nej men gud, nu räcker det väl och stanna nu. Och därför så är det så här att jag talar inte om för någon. Jag har sagt till Roberto Felicia exakt vad jag siktar på att gå ner. Vad jag vill att vågen ska stå på. Men det är ingen annan som vet om det. Ingen har någon aning om. Och skulle jag säga det, så skulle ju folk tro att jag hade tappat det. Då skulle de ju köra in mig på Beckomberga. Men det man måste förstå är att jag kommer förmodligen att vara extremt smal under en kort period. För att jag ska kunna få bort fettet i min kropp. Sen kommer nästa process, det vill säga bygga muskler. Och jag planerar ju då alltså att gå upp i muskelmassa någonstans mellan 7 och 10 kilo. Och 7 och 10 kilo i muskelmassa är sinnessjukt mycket.
Ja, det är många svettiga timmar i
gymmet. Det är många timmar. Och det är en lång resa. Mm. Och jag har ju alltid sagt att jag ska vara mitt snyggaste jag när jag är 50. Jag fyller 47 i september. Mm. Så I got some time. Yeah. I got some time. Och jag kommer liksom skynda långsamt. Men för mig så är Biggest Loser en resa fortsatt. Vare sig jag lämnade tävlingen. Så tillvida att jag kanske inte är en av de tre finalisterna som själva tävlingen handlar om.
Mm.
Eller så är jag det.
Mm.
Men det får vi se. Men Biggest Loser-resan och Biggest Loser-tävlingen är fortfarande lika viktig för mig. Oavsett, jag är en av de fyra som kommer vara på finaldagen lite vid sidan om. Eller om jag är på finaldagen en av de tre som är huvudpersonerna. Mm. Och som slutligen står där som vinnare av Biggest Loser VIP.
Mm.
Det får vi se.
Får jag fråga, vad har Biggest Loser och allt det som det har gjort med dig bidragit till i din och Robertos relation? Jag tänker att en kärleksrelation påverkas när en människa ändras.
Ja, jo, men det här är lite kul. När Expressen då, han har boks nya vilda sexliv eller något sånt där. Jag bara, va?
Ja, jag har läst om det.
Jag bara, oh my god, vadå mitt nya vilda sex nu?
Har jag ett nytt vilt sex?
Jag fick en chock och öppnar och så när jag såg rubriken och själva förtexten så blev jag skitförbannad. Vad är det här för jävla skit? Vad är det här för rappakalja? Någon jävla klåpare har klåpat ihop. Mm. Alltså jag var verkligen skitarg, Anna. Och så började jag läsa. Och det är inte ofta jag läser saker om mig själv så här ingående.
Mm.
Jag kan titta och jag registrerar. Men jag sitter inte och läser varenda artikel om mig själv.
Mm.
Som sagt, jag bor med mig själv 24/7. Mm. Så. Men då gör jag det i alla fall. Och så bara ding, trillar poletten ner. Men gud, det här måste ju vara den journalisten som Roberto berättade om.
Ja, för det var han som hade
uttalat sig. Ja, för det var han som gjorde. Och han brukar inte ge några intervjuer. Men så hade de i alla fall ringt och så bara kände han såhär, men varför ska jag vara svår? För jag kan väl, han vet ju att han får prata fritt för mig, det bryr inte jag mig om. Han är vuxen, han bestämmer över sig själv. Och han säger aldrig till mig vad jag får och inte får göra. Så att då har inte jag rätt att göra det med honom heller.
Mm.
Så jag fattar ju att, det var det samtalet. Men gud, skriver om det först nu, tänkte jag. Och jag skrattar så jag höll på att kissa på mig. Vanessa bara, men vad är det? Jag bara, men det här är så roligt. Lyssna på pappa vad han säger. Och det här och det här. Och hon skrattar hon med. Jag bara, är det pinigt? Hon bara, nej, vad som hade varit pinigt det hade varit om ni hade slagit varandra på käften. Eller om han hade varit en kvinnomisshandlare. Eller om ni hade varit alkoholiserade och sjuka och destruktiva. Varför skulle det vara pinsamt att ni älskar varandra? Det är liksom så här, nej. De är alldeles förtuktade. Men för att svara på din fråga så är det ju ganska intressant det där att tror man att tjocka människor inte ligger? Tror man att tjocka människor inte har ett fantastiskt sexliv?
Men jag tror mer du sa att du har mår mycket bättre själsligt.
Ja,
och en gladare person.
Ja, jag mår mycket, mycket bättre själsligt. Men jag kan ju säga så här. Lusten och sexualiteten och passionen och fantasin och närheten till Roberto, den har alltid varit densamma. Det är nog hemligheten till att han och jag är så lyckliga. Och det har alltid funnits människor som har velat kasta grus i vårat maskineri. Jag sa ju till exempel till honom att du vet att nu när jag åker bort. Och så fort det blir, om det blir offentligt under tiden jag inte är hemma, då är du beredd på att det kommer att komma mejl, det kommer att komma förfrågningar på Facebook, kanske sms. Och så fort det hade stått i tidningen och TV4 bekräftade att jag var på Biggest Loser, så kom det ett sms till Roberto där det var en kvinna som skrev att han var så sexy och vacker.
Vadå,
och
damer hör alltså av sig till
honom? Jajamensan.
Hur kommer det sig? Alltså, de vet ju att ni är gifta.
Ja, men förbjuden frukt smakar alltid bäst, vet du. Varför gå och köpa äpplen när du kan palla dem och skrämma?
Jag tror inte min kille får så många sms.
Nej, men det fick han. Och det var det första han visade mig. Och det roliga i allt det var det första han gick och berättade för barnen. Ungar, kolla vad jag har fått. Mm. Och så gick de igenom det och Felicia ringde upp numret och det var en kvinna som svarade. Och det roliga är ju att Felicia låter ju precis som mig. Så att den personen blev ju väldigt rädd och liksom pip, 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 la på. Så vi har allt det här inspelat, så det är ganska roligt och dokumenterat. Och då kom det jättesnabbt. Det gick liksom inte att misstolka det första smset. Det var verkligen, du är så vacker och snygg och sexy och jag är i Stockholm över 3 veckor. Jag bor normalt sett i London, men jag vill verkligen träffa dig och ingen behöver få veta. Och det var verkligen extremt uttalat vad personen i fråga var ute efter. Och det första han gjorde var ju naturligtvis att ringa, och han bemötte ju inte liksom smset. Och när de då började ringa, så förstod väl den här personen då att det kom ifrån vårat håll, så att säga. Fast jag var på slottet och var lyckligt ovetande. Och då kom det direkt ett sms. Oj, min kille är också i Stockholm nu och vi har förstått att du är väldigt duktig på ditt jobb och inom säkerhet, och vi behöver värdar och vi behöver det och det. Och då var tonen en helt annan, och ber om ursäkt om mitt sms blev lite märkligt. Och det kommer förfrågningar på Facebook och det är liksom så här, ingen behöver veta, och ja, hon skulle bara veta, han har haft en affär med den och den och den. Och det, vi bara skrattar. För att jag har en sån trygghet med Roberto, så jag förstår att folk blir lite svartis. Jag fattar det. Det var folk som var svartsjuka på slottet också, så att det är klart att det svider lite i människor när man så här, du vet, bara dör för sin man varenda jävla dag. Alltså, du vet, ta tag i den där jävla nacken och bara, du vet, det är så jävla häftigt och bara, jag vet inte, ser du att det knottrar sig liksom på benen? Nej, men det är så här, nej, men han är magisk. Jag brukar alltid säga att jag önskar att alla tjejer fick träffa en kille som han. Det är synd att han inte har några syskon. Jag hade gärna delat med mig av hans brorsor. Och jag gjorde en utmaning i Biggest Loser. Jag kan inte gå in på några detaljer, men jag gjorde faktiskt en utmaning i Biggest Loser som... det här, nu kommer du tro att jag ljuger, Anna. Men, och alla kommer vara så nyfikna, så nu ska ni titta på Biggest Loser till hösten, för det här kommer ni inte vilja missa. Det är en cliffhanger. Jag trodde på riktigt att jag skulle behöva skaffa en älskarinna åt Roberto resten av livet. För jag tänkte, det är kört för mig. Det blir ingen mer ligga.
Varför?
Nej, för att jag gjorde en utmaning som...
Oj.
Ja, var påfrestande om man... jag tappade till och med rösten. Ja, det var påfrestande, kan jag säga.
Mm. Har du återhämtat dig?
Jag har återhämtat mig med bravur, kan jag meddela. Och någon älskarinna är inte längre aktuellt. Och jag klarar jobbet själv.
Vad bra, grattis.
Yay!
Och då undrar jag, för ni har varit ihop i 20 år.
Ja, nästan. Ja. 19 och ett halvt.
Ja, 19 och ett halvt. Vad är det som... Varför tror du det känns så här fortfarande? För att man har fått ett par barn ihop. Exakt. Och vardagen kommer in och sådär. Att de här spirande känslorna.
Nej, men jag kan nog svara på det ganska enkelt. Nummer ett, så finns det ju en fantastisk kärlek och passion. Vi är väldigt passionerade båda två. Vi är väldigt kärleksfulla. Älskar. Vi är väldigt fysiska båda två. Vi tar ju på varandra hela tiden. Och det kan vara att när han kör bil så håller jag bara min hand i hans nacke. Eller lägger min hand på hans hand när han har den på växelspaken. Eller min hand på hans lår. Vi tar på varandra hela tiden. Han lägger alltid sin hand på mitt knä. Han håller mig alltid i handen när vi är ute och går. Han lägger alltid armen om min midja. Han är väldigt så. Och pussar och pussar och pussar och pussar. Så man bara... Kan jag bara få diska nu? Mm. Ja, men jag vill bara... Ja, men... Mm. Så. Men sen är det respekt, Anna. Det är respekt, det är kommunikation och det är en förståelse att vi äger inte varann. Han är min man och jag är hans kvinna. Men vi äger inte varandra. Jag bestämmer inte över honom. Och är han så jävla dum så han vill gå över ån efter vatten, then it's his choice. Alltså jag är så jävla safe med vad jag har och erbjuda som kvinna. Och han kommer aldrig hitta någon som rör honom som jag. Och har man den självkänslan, och den hade jag när jag var som tjockast också. Men jag var inte snäll mot mig själv. Jag kände mig tung. Jag kände mig otymplig. Men han sa kom. Kom, var nära mig. Han höll om mig. Och nu är han så här. Han bara, vart är du? Ja. Det är så här, du vet, armarna liksom. Han kan nästan krama om sig själv. Och han älskar mig oavsett. För att han ser att jag är glad, att jag mår bra, att jag inte längre säger nej till livet. När han säger, ska vi åka och köra klädsim? Nej, jag vill inte köra klädsim för jag kommer drunkna då. Mm. Jag kan inte simma med en joggingdräkt eller med jeans och en tröja. För då sjunker jag. Nu är jag liksom så här, ja, det gör vi. Och så tar jag på mig 2 mysdräkter. Förstår du? Och jag är inte längre rädd när jag hoppar upp på hästryggen. Vi ska börja spela tennis tillsammans. Det är så här, jag säger inte längre nej. Och då gör ju det honom jätteglad. Och jag kan säga att hela familjen stöttar mig. Våra lilla sockerrotta Antonio liksom, som är, ja, men han har ju liksom sånt sockerbehov så det inte är klokt. Han är ju, alltså, han är nere på 25% av de 100% som han konsumerade socker. Kommer hem och bara, mamma, kan du göra den där spinatsoppan igen? Den var jättegod. Käka liksom pasta här om dagen med tomatsås och kycklingfilé som jag bara har stekt med färskpressad citron, vatten, lite urtsalt, vitlök, chili och liksom inget fett, ingen olja, ingenting. Och sen, jag bara, tyckte du om pastan? Han bara, den här var jättegod. Han bara, den var lite annorlunda. Den så här i formen. Jag bara, vet du vad du har ätit? Han bara, spenatpasta, för den var lite grön. Nej, det är bönpasta. Det är dammebönor. Han bara, är det inte pasta? Jag bara, nej, det är gjort på bönor. Han bara, det här måste du göra igen. Och bara liksom, du vet, peppar och stöttar och pushar mig. Och när jag går ut på mina kvällspromenader nu som jag har trott att jag ska liksom vara tvungen att göra själv. Så är det inte, det kanske är Roberto som säger, jag följer med dig. Sen är det Vanessa, sen är det Felicia, sen är vi ute och går allihopa. Mm. Och här om morgonen när jag var uppe 4:30, Roberto skulle egentligen upp 7 för att sticka till jobbet. Då går han upp med mig. Bara för att gå ut och gå med mig. Mm. Så att jag har ett sånt enormt stöd hemma också. Och det är klart att när man blir lättare i kroppen. Så blir det ju det här att påföljderna blir bara positiva. Man sover bättre. Man orkar mer. Man säger ja istället för nej helt enkelt. Och det är klart att det påverkar en. Enbart positivt. Mm. Och då blir det ju en spin-off. Då inspirerar man ju sin familj också. Mm.
Du, dina barn är tonåringar.
Ja.
Allihopa.
De är ju det nu.
Ja.
Ja.
Och hur känns det som mamma att behöva börja släppa taget lite? Felicia är ju äldre. Hon är 25, va?
Ja, hon är 25.
De två minsta är ju inte så små längre.
Nej. Vanessa fyllde 15 år när jag var borta på slottet.
Mm.
8 maj. Och Antonio blev 17 för några dagar sedan på midsommardagen.
Mm.
24 juni så fyllde han 17. Och Felicia fyller nästa månad 26.
Mm.
Och att släppa taget om dem känns faktiskt lättare nu efter Biggest Loser. Jag är inte lika hönsig av mig längre. Och jag önskar att den här förändringen hade kommit tidigare. För att jag hade nog kunnat bespara dem faktiskt en del. Både smärta och onödigt. Alla mina barn är lite för snälla för sitt eget bästa. Lite för generösa med sin tid, med sin kärlek, med sin omsorg, med sin ekonomi, med sina saker, med sitt hem, med sin integritet, med allt. Och det har kostat på. Det har kostat på. Och det tar jag på mig. Jag och Roberto tar på oss ansvaret för det. För där är det nog så att vi också har varit alldeles för generösa, öppna, vänliga. Och tänk på att alla som kommer hem till oss ska trivas och må bra. De ska aldrig vara utan mat, aldrig utan dricka, frukt, glass, snacks. Vi har haft ungdomsgård hemma hos oss och det är det fortfarande. Men det är lite mindre och en väldigt selektiv ungdomsgård nu. Och att släppa taget om barnen känns faktiskt inte lika läskigt längre. För jag vet att de kommer klara sig jävligt bra. Men de är fortfarande det enda som fortfarande får mig att brista ut i gråt. För att barnen är nummer ett, så är det. Och om någon sa till mig, nu är det så här, nu får du välja. Antingen så slutför du Biggest Loser VIP eller så väljer du din familj, dina barn. Då avslutar jag Biggest Loser VIP. Och så går jag med min familj. Du kan komma och säga att jag ska få vara med i Så Mycket Bättre eller en direktplats i Eurovision. Jag kommer alltid välja min familj framför allt annat i livet. Så jag tycker det är häftigt att mina och Robertos barn börjar bli stora. Och jag ser fram emot att få se dem växa av livets hårda prövningar. Och livets fantastiska upplevelser och kärlek och framgång. Och de vet redan nu att hårt arbete lönar sig alltid. Mm. Och jag är väldigt glad att de alla är målmedvetna. De vill göra saker med sina liv. Felicia är utbildad. Hon har ju gått kockskola och hotell och restaurang och jätteduktig att baka och laga mat. Jag kommer absolut att involvera henne i mina framtida kokböcker, för hon är amazing och har lärt mig att göra nyttiga egna bars och hur jag gör egen 100% fettfri och sockerfri glass. Och ja, men hon lär mig så mycket varje dag. Antonio utbildar sig till snickare. Han har haft det jättekämpigt innan han fick sin diagnos med ADHD och fick veta att hans hörsel var ganska kraftigt nedsatt. Han blev klassad som att han var någon typ av jävla problemunge som aldrig lyssnade i skolan. Och när han i själva verket bara inte hörde.
Mm.
Och blev väldigt hårt stämplad liksom för det. Men trots det jobbade han upp sina betyg och kom in på exakt den skolan han ville. Och Vanessa har också kämpat jättemycket med lite dyslexi. Nu har hon inte dyslexi, men lite åt det hållet och haft det kämpigt. Men jobbat upp sina betyg. Hon var extremt mobbad i hela, oj nu blir jag rörd igen. Hela 4:an, 5:an och 6:an var riktigt, riktigt jobbiga för henne. Och jag bodde mer eller mindre i skolan ett tag med henne, men vi lyckades få slut på skiten till slut. Och det var faktiskt en del av mobbarna som fick flytta på sig och inte hon. Och nu gick hon ut 8:an och jag är väldigt stolt över henne. Hon vill bli mäklare, verkar det som. Och för en tjej då som hatar matte och anser att hon inte klarar av det alls.
Mm.
Och Felicia lika så visar det sig att de är skitduktiga. Och jag är jättestolt att de är mina barn. Och de är verkligen det finaste jag har.
Mm.
De och Roberto. Så att, nej men det är häftigt att se dem växa upp. Och jag ser fram emot att få bara leva resten av livet med dem och bli mormor och farmor. Jag ska vara så här snygg mormor och farmor så alla bara, åh, har du fått barn? Är det mina barnbarn? Nej, men jag är väldigt glad och positiv inför framtiden.
Ja, och nu så har ni en månad, ni åker i natt.
Ja,
det i Spanien, där ni har lägenhet.
Ja, precis.
Ja.
Vi har en lika stor bostad i Spanien som vi har här hemma i Sverige.
Ja, för ni bor i lägenhet i Solna.
Exakt.
Fortfarande.
Mm, precis.
Och sist vi pratade så sa du att det var inte riktigt ditt drömboende. Du skulle vilja bo lite mindre.
Ja.
Och det skulle vara mer fluff och kuddar och...
Bostad och bostadssituationen, vad får det för betyg?
Ja, jag tycker att det får en femma.
Okej.
Jag är väldigt liksom trygg och nöjd och stabil och vi har våran bostadsrätt och den ligger ju helt fantastiskt vid Hagaparken. Vi bor grannar med kronprinsessan Victoria och Victoria. Jag var lite svengelsk där. Jag har umgås så mycket med David nu så det blir lite svengelska. Jag skyller på honom, stackaren. Och prins Daniel, så förstår du, jag brukar se dem när jag är ute och powerwalkar. Nej, jag skojar bara. Jo, det gör jag faktiskt ibland.
Mm.
Men jag tycker det är väldigt bra, men det är absolut inte mitt drömboende. Nej, nej, nej.
Vad är ditt drömboende?
Mitt drömboende skulle faktiskt just nu vara en mindre lägenhet med mindre saker. Mer Anna. Jag förlorade mig själv under ett par år då jag liksom varit väldigt sådär instyrd och jag varit väldigt färgad av andra människor i min omgivning. Att ha det här lite minimalistiska, lite strikta, sköna hem eller något sånt där, du vet.
Du vill ha det med allt. Det känns ju som du ska ha massa blommor, ja, och rosa rosor
och volanger och fluffiga kuddar och ja. Ja, precis. Det har blivit lite mer fluff och kuddar. Det har det blivit. Mm. Och alltså, vi trivs ju bra i lägenheten. Den är fantastiskt fin. Men nu är det så här, inget ont emot någon, men Att vara Anna Bok och bo precis vid en skola som alltså sträcker sig från förskola till årskurs 9. Det är ganska ansträngande.
Alltså, blir du stannad ofta på?
Jag blir stannad och vi bor ju markplan också, så vi har två uteplatser och det går ju förbi folk konstant.
Mm.
Hela tiden såklart. Mm. Och ibland blir det många och långa samtal och mycket frågor och det är mycket fotografering och det är mycket titta in och så. Mm. Vilket är till 99% väldigt, väldigt positivt och väldigt kul. Men jag känner att jag skulle behöva lite mer privatliv. Så annars är läget helt fantastiskt och vi kunde inte ha det bättre egentligen än vad vi har det. Just att ha en bostadsrätt är ju en enorm frihet, för vi har en stor härlig innergård och uteplatserna och man behöver inte oroa sig för så mycket mer än att betala sina räkningar.
Mm.
Och det är av den anledningen som vi också valde att ha en bostadsrätt även i Spanien. Och inte köpa hus där. För att då blir det ju genast mycket mer. Nu kan vi bara komma, öppna upp, damma, dammsuga och sen är det klart. Så bara dyka ner i poolen och gå ner till havet.
Var i Spanien är det?
I Malaga på solkusten.
Ja.
Ja, i Torremolinos, Benalmádena. Så det är fantastiskt. Det är precis lagom. Vi har allt det vi behöver. Där är det inte lika mycket lullull och prylar på väggarna och saker som tar tid att damma. Utan det är väldigt så här spartanskt och rent med marmorgolv överallt och vackra körsbärsdörrar och ja, men du vet, det är så fint. Och det är så overkligt att vi äntligen får tid. Vi skulle ju fira påsken i Spanien, men då kom ju lite Biggest Loser-planer och allt sånt där emellan. Och då fick vi boka av det. Så det ska bli så skönt att åka till solen och värmen. Jävligt jobbigt dock bara med det här med, jag älskar ju att ta bilder. Och så får jag liksom bara visa huvudet.
Mm, du får ta bilder på andra.
Jag får ta kort på massa blommor och poolen och havet och alla fantastiska maträtter som jag ska laga i Spanien. Mm. Alla mina fruktsmoothies.
Ja, vad härligt.
Men fan ska jag dricka en mojito också. Ja, det ska jag banne mig göra. En stor, stark, jävla mojito. Det ska jag ta. Ja, en. Ja, det ska jag göra. Ta med fan.
En i veckan till och med kanske.
Nej, så långt skulle jag inte vilja ta det. I get high on loving my husband and living my life. Och bara, jag ser fram emot att anta de här mördarbackarna. Vi har ju mördarbackar överallt där vi bor.
Mm.
Och jag brukar ta mig ner till playan på 17-20 minuter. Nu är den nya målsättningen är ju att ta mig ner till stranden på 10 minuter.
Mm.
Och upp på 12 eller 15 max. Hem brukar det ta alltså en halvtimme.
Mm.
En halvtimme, 35 minuter. Och så ska jag köpa en cykel, hoppas jag. I Spanien. Och så ska jag simma varje morgon i poolen. Varje kväll i poolen. Så ska jag simma i havet. Jag ska plocka snäckor. Och jag brukar bara gå längs med ena stranden. Där vi ligger. Den heter Playa Antonio.
Ja.
Men nu ska jag väva in playan som ligger till höger mot Fuengirola. Den heter Playa Santa Ana.
Ja.
Så nu ska jag ta Playa Santa Ana, Playa Antonio och sen ska jag fortsätta bort till Playa Caruela.
Som det är inte så att hela familjen har varsin strand.
Nej, faktiskt inte. Vi har inte hittat någon Roberto, Vanessa och Felicia. Men Antonio och Anna finns.
Ja.
Och nu ska jag liksom beta av dem allihopa och bara träna och bli brun så inåt helvete. Och sen så ska jag dyka upp på den här finalen i augusti och bara vara fucking amazing oavsett vart jag liksom har landat i programmet någonstans.
Och lycka till med det och ha nu en härlig sommar.
Tack, och jag ber om ursäkt till dig och jag ber om ursäkt till alla underbara lyssnare av Livshjulet att Anna Bok har så fruktansvärt att hålla sig kort. Jag är väldigt kort men kan inte hålla mig kort.
Men jag uppskattar när mina gäster inte håller sig kort.
Nej, men
så det behöver du inte be om
ursäkt. Nej, men jag spretar ju åt liksom alla håll också. Det kan bli lite jobbigt kanske och förstå alltid vad jag menar. Men lyssna som Anna säger på första intervjun i Livshjulet med mig.
Mm.
För jag tror att man ändå kommer kunna förstå ganska mycket då.
Verkligen.
Och så satsar vi på en tredje gång då. Det här gör jag bara knuckles. Mm. Det här är min girl power knoge.
Ja.
Och jag gör det bara med folk som jag genuint tycker om och tror på. Jag skulle aldrig göra knuckles med någon annan. Så nu gjorde jag min knytnäve. Så med andra ord gjorde jag bara knytnäven med några på slottet, inte alla.
Och vi kommer kanske få se vilka.
Det kommer ni absolut få göra. Det kommer inte gå att missa, kan jag säga. Vi är väldigt tydliga allihopa och det kommer bli drama, drama, drama. Alla kommer gotta sig. Älska och hata, inspireras och förfäras och bara njuta och bara stänga av. En del kommer sappa, men sen kommer de komma tillbaka. Jag lovar.
Ha det så fint nu, Anna.
Puss, kärlek allihopa. Tack, 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 tack.
Hej då. Jag vet, jag tror du har otur.
Jag står här med en öppen famn så ditt hjärta kan komma ut. Jag finns här.